Vi fortsätter vår vandring genom ordspråksboken genom att titta på 19 kapitlet och 11 versen. Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att förlåta vad någon har brutit. Den förståndiga människan har satt som sin ära att förlåta allt som kommer i hennes väg. Det är efter världens sätt att tänka det dummaste man kan göra. Det är det mest idiotiska. Därför att då blir det ju aldrig någon rättvisa här i världen om man inte sticker tillbaka lite grann. Åtminstone om man inte behåller sitt missnöje och sin surhet. Det är först när det är för sent som man upptäcker att den enda som tar skada är man själv. Den förståndiga människan, den som har fått förstånd ifrån Herren, sätter en ära i att förlåta allt. Och det är ju så lustigt det här, att ordet förlåtelse aldrig finns i psykiatri- och psykologiböcker. Detta som är denna världens visdom i högsta potens om hur vi ska leva. Det fordras ett nytt förstånd ifrån Herren för att man ska begripa vitsen med att förlåta. Och det handlar egentligen på ett sätt om frågan: hur mycket vill jag det rätta till varje pris? När vi i höstas gick igenom hela själavårdskapitlet så försökte jag beskriva det för er som att Det finns två aspekter i det här med människans förvandling genom ordet. Det ena är köttets korsfästelse, och det är det vi har tittat på nu. Hur ordspråksboken tar fram och jämför den oomvända människans begärelser med den omvända människans sätt att tänka och därigenom också att handla. Men så sa jag också att den kristnes frihet är inte bara frånvaro av begärelser och frånvaro av bundenhet, utan den är närvaron av något positivt, det som Nya testamentet kallar för vandringen i anden. Nå, det här var Salomo välbekant, och de andra bröderna som har gett oss de här ordspråken. Ordspråksboken talar mycket om att välja rätt väg. Vi börjar i 12 kapitlet och 15 versen. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, men den som är vis lyssnar till råd. Den som är vis lyssnar till råd både från människor och framförallt ifrån Gud. Han är inställd på att inte till varje pris vandra sin egen väg, i den meningen att söka sin egen makt, sin egen ära, sin egen bekvämlighet och allt det här. Vi sätter ut en liten varningstriangel för säkerhets skull. Det handlar inte om att vandra i andra människors förväntningar och begärelser. Det är inte vishet, det är inte kristet. Man lyssnar till råd, men man låter sig inte tvingas av det. Vi går vidare. 15 kapitlet och 9 versen visar oss att Guds attityd emot oss är beroende av hur vi väljer väg genom livet. En styggelse för Herren är den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet, honom älskar han. En god parallell till det som Paulus säger i Galaterbrevet 5 och 18. Om ni drivs av anden så står ni inte under lagen, utan då står ni under nåden. Sextonde kapitlet och 25 versen, en tanke som återkommer flera gånger i ordspråksboken. Mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den ändå till döden. Detta till sist ska vi snart komma in på igen. Vi går vidare till 28 och 10. Så finner vi detta att den som vandrar på egna vägar har en inbyggd tendens och önskan att göra propaganda för sitt sätt att leva. Han leder också andra vilse.
Den som leder de redliga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop, men de ostraffliga får till sin arvedel vad gott är. 16 och 29 säger detsamma. Den orättrådige förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god.
Det har att göra med det här att den oförnuftige tycker att den förnuftiga vägen är oförnuftig. Och försöker på allt sätt att hindra den som fått förstånd från Gud att vandra på Guds väg. Han känner sig också utmanad av en människa som gör det. Och påverkar hela tiden honom i avsikt att få honom att sluta med det.
Vi går till 15 och 24. Den förståndige vandrar livets väg uppåt så att han undviker dödsriket där nere.
Det handlar om att rättfärdighet är att få en väg ifrån Gud. Och att vandra på den.
16 kapitlet 7 versen. Om en mans vägar behagar Herren väl, så gör han också hans fiender till hans vänner.
17 versen i samma kapitel.
De redligas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg, han bevarar sitt liv.
Så kommer vi till 20 kapitlet och 24 versen. Där denna rättfärdighetens väg lite mer preciseras för oss. Som en väg som vi inte kan spekulera ut själva.
Av Herren beror en mans steg. Ja, en människa förstår inte själv sin väg.
Utan vi är beroende av Herrens ledning för att kunna vandra på rättfärdighetens väg.
Tjugoåttonde kapitlet och 26 versen.
Där kallas denna typ av liv för att vandra i vishet. Det som Paulus kallar att vandra i anden.
28 och 26. Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är en dåre. Men den som vandrar i vishet, han blir hjälpt.
Den som förlitar sig på sitt förstånd, sitt eget, han är en dåre.
Sen må han vara aldrig så klurig. Men den som vandrar i vishet, han blir hjälpt av Gud.
Den som låter Guds vishet utforma sitt liv ska också få uppleva Guds kraft, hjälp, beskydd och så vidare.
22 kapitlet och 8 versen
talar om hur det till sist går för dåren. Många ordspråk, i många ordspråk låter det som om att det här med att vara dåre, det är någonting som straffar sig omedelbart. Vips, man gör något dumt, så pang, 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 så ligger man där. Men det finns en tidsdimension i det här som kommer fram i vissa ordspråk.
Bland annat i 22 kapitlet 8 versen. Den som sår vad orätt är, han får skörda fördärv, och hans övermodsris får ett slut.
Det talar för oss om att livet i oförstånd är ett sorts utsäde. På samma sätt som livet i Guds vishet, vandringen i vishet, vandringen i ande, är också ett utsäde i våra liv.
Du kan hålla ett finger här i ordspråksboken och bara jämföra med hur Paulus säger i Galaterbrevet 6 och 8 är det väl. Ja, just det. Galaterbrevet 6 och 8.
För det här är ju oftast stötestenen för människor. De tycker att det finns ingen rättvisa i världen, det finns ingen rättvisa överhuvudtaget, därför att man ser hur den som Bibeln kallar dåren och den oförnuftige, han frodas och grönskar. Länge nog. Men det finns en tidsdimension i det här. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet,
men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden. Det finns en lag om sådd och skörd. På samma sätt som det tar tid från det att man har gjort sin sådd till dess man får skörda, så gör det också det i våra liv. Innan skörden är inbärgad kan allt förefalla gå ganska bra. Bibeln talar om sådd och skörd. Och talar också om för oss att det på ett vis är Guds långmodighet, Guds tålamod, Guds önskan att vi själva ska komma underfund med att det här är fel. Att vi frivilligt ska vända om. Som gör att det finns ett tidsavstånd. Men jag tror också att om det inte fanns ett tidsavstånd så skulle vi bli förfärliga opportunister allihopa. Vi skulle omvända oss till det som är sant och rätt därför att det lönade sig. Inte därför att det var sant och rätt. Och så vill inte Gud ha det. Därför finns ett avstånd mellan sådd och skörd. Ibland kan det se ut som om man kunde leva hela livet igenom och aldrig få bärga in sin onda skörd. Men vi vet man smiter inte ifrån den. Vi går tillbaka till Ordspråksboken 27:12. Den kloke ser faran och söker skydd. De oförståndiga löper iväg och får plikta för det. Det är liksom ett uttryck för att när skörden bärgas in, när olyckorna hopar sig, när människor till exempel plötsligt säger upp sin lojalitet mot tyranniska personer eller karriärister eller vad det är för någonting, så är han den som märker det sist i vars hus det brinner, som det brukar heta. Han ser inte faran för den redan är över honom. Den förnuftiga däremot ser faran i tid, om han är utsatt för en fara, därför han står under Guds välbehag. Och vi kan också ta 28 kapitlet och 28 versen. När de ogudaktiga kommer till makt gömmer sig människorna, men när de förgås växer de rättfärdiga till. Makten. Den som har en sån utomordentlig förmåga att skada både maktutövaren och den som kommer i kläm under makten. Makten i den orättfärdiges händer. Han som inte förstår att lämna makten och äran och starkheten åt Gud. Och sådana maktutövare, de förgås. De kan leva som Brezhnev till hög ålder. Men var och en som har sett sovjetiska statspampars begravning har en känsla av att när de dör så förgås de. Det finns inget ljus, det finns inget hopp. Det är bara ett kvittblivningsproblem till sist. På det här sättet har jag velat ta upp lite grann texter ur Ordspråksboken för att visa att man kan använda vishetslitteraturen i Bibeln i en personlig undervisning om vad vishet är. Därför som vi konstaterade förra gången vi träffades, det finns ett enormt behov i våra församlingar av att vi får börja lära oss Guds sätt att tänka. Jag nämnde det att mjölkmat, andlig mjölkmat, efter mitt sätt att se det, det handlar om att vi får en undervisning som lär oss att tänka på Guds sätt. Och det står talat i första Petrusbrevet om oförfalskad mjölk och förfalskad mjölk. Och eftersom det är så att vi så sällan kommer in i Guds sätt att tänka, så är det därför att vi har inte så förfärligt mycket oförfalskad mjölk. Utan vi behöver en undervisning, kanske ofta på det högst personliga planet eller i den lilla bönegruppen, där vi får börja att bekanta oss med Guds sätt att tänka. Och jag tror att det är någonting som många av er kommer att få stå inför. Kanske i de väldigt små sammanhangen till en början. I era församlingar. Att börja dela med er av det ni har fått i bagaget ifrån en sån här bibelundervisning på 3/4 år, vad det blir. För att jag tror att det är så att säga en förutsättning för att man ska kunna komma med sedan starkare undervisning om tro och trostillväxt och att handla i tro, att vandra i anden och så vidare. Alltihopa det här, det bygger på att man har en insikt i att Gud tänker på ett sätt och vi på ett helt annat. Och man får konkreta exempel på vad som skiljer och vad den åtskillnaden leder till för praktiska konsekvenser i våra liv. Därför har jag velat ta lite grann såna här exempel från ordspråksboken, för att den är så otroligt användbar. Och det här har ju bara varit ett smakprov ändå. Du kan ju läsa alla 30 kapitel när du kommer hem och verkligen tänka igenom det efter de här riktlinjerna. Och varenda ordspråk är ju en pärla. Fullt användbar till mycket god undervisning. Vi ska så lämna vishetslitteraturen som ett exempel på hur Guds tankeliv fungerar och hur vi kommer in i det och vad det får för konsekvenser. Utan vi ska försöka ta oss tillbaka nu till vår utgångspunkt. Nämligen detta som Paulus säger, vi ska vara ivriga att undfå nåd och gåvor. Hur beter man sig för att vara ivrig när det gäller att få vishetens nåd och gåva? Jag vill då försöka först att ge en personlig definition av vishet utöver vad jag förut har sagt. Vishet är att känna Gud i hans mångfaldighet. Vishet är att känna hans Gud, känna Gud i hans mångfaldighet. Om du ska kunna handla i tro så måste du naturligtvis också ha ett förnyat, omvänt tankeliv. Men jag skulle vilja spetsa till skillnaden mellan vishet och tro genom att säga att tro är att känna Gud i hans kraft. Och ni får gärna ha avvikande uppfattningar här, därför att här rör vi oss ju inte längre på biblisk mark, utan det här är mer en personlig reflektion ifrån min sida. Att på detta sättet känna Gud i hans kraft och kanske att göra det på ett mycket djupare och mycket, mycket fastare sätt än den person som känner Gud i hans mångfald. Jag tror att det är viktigt att se den skillnaden, därför att det ena är inte för mer än det andra. Båda typerna av Guds kännedom behöver vi. Och det kanske inte alltid är så givet att den som känner Gud i hans mångfald också har kapaciteten att fullt ut känna honom i hans kraft. Detta att känna Gud i hans mångfald kan ibland leda till lite om och lite men och lite kanske så här. Där den som känner Gud så att säga mera specialiserat i hans kraft har ett annat sätt att tänka och handla som ändå är förankrat i Guds väsen och Guds natur. Ni vet, jag blev helad ifrån mitt rygglidande 78. Och den man som var här i Göteborg då, en kanadensare, han hade en serie bibelstudier om helande. Han var en underbar man. Han var redan då en bra bit över 70. Men han var som ett dynamitpaket fullständigt. Han hade en undervisning som var enkel. Det är inte överord. Han sa, all sjukdom är besättelse. Vi har auktoritet över onda andar. Jag driver ut onda andar i Jesu namn. Amen. Och det var i stort sett det hela. Han hade 7 bibelstudier med detta enkla tema. Så man kan ju tycka så här att ja, det var ju inte Guds mångfald precis. Men oj vad det var Guds kraft. Han var välbekant med Guds kraft. Och vi måste på något sätt se hur vi kan komma att behöva varandra här. Och respektera varandra. Därför att i många sammanhang kan till exempel en som har en tro på det här sättet samarbeta med en som har vishet. Men inte har den kännedomen om Guds kraft. Inte den uppenbarelsen i sitt liv och heller inte den kraftutvecklingen. Men två sådana som har respekt för varandra och kan lyssna till varandra. Tänk vad de kan uträtta tillsammans. Men om vi nu hakar fast vid det här tanken att vishet kan vara att känna Gud i hans mångfald. Vad får det för konsekvenser när jag ska till att så att säga vara ivrig att undfå vishetens nådegåva? Jo, det måste för det första leda mig till en omfattande bibelkunskap. Därför att det är bara genom att jag har en omfattande insikt i Guds ord som jag kan börja få en chans att känna Gud i hans mångfald. Vi vet ju att sanningens ande i våra liv fungerar i första hand genom att påminna oss om vad ordet säger. Så att om vi vill känna Gud i hans mångfald och verkligen önskar att anden på många olika punkter och från många olika perspektiv ska avslöja för oss och uppenbara för oss vem Gud är, så måste vi ha ett grundligt underlag i Guds ord. Så att anden kan plocka fram vad han vill och påminna oss om det. För att på det sättet ge oss en allsidig bild av vem Gud är. Och då kan vi ju till exempel inte göra som man så ofta gör i våra församlingar. Man smiter ifrån Gamla testamentet för man säger Gud är så ruskig i Gamla testamentet. Det kan aldrig bli någon vishet av det. Utan vi måste kunna hela Bibeln. Alltihopa, rubb och stubb. Och sen så får vi inte ge oss förrän vi i allting kan läsa Bibeln. Vi ska kunna läsa varenda text och se en god och barmhärtig Gud. Överallt, överallt. Det måste vara din målsättning om du ivrar efter vishet. Att du ska kunna läsa precis allting i Bibeln och se en god och barmhärtig Gud. I början får du mycket hjälp av djävulen. Och då tycker du att Gud är konstig på många vis. Men om du inte förtröttas så träder till sist bilden av Gud själv fram. Och då börjar du att komma in i en vishet som handlar om att känna Gud i hans mångfald. Och här måste vi bli konkreta i vårt bibelläsande. Du vet, det handlar inte om att ta Bibeln och läsa gång på gång från perm till perm. Ändå måste du läsa allt. Överhuvudtaget så tror jag inte att det bara handlar om att sitta bekvämt avslappad i sin skinnläderfotölj med fotapall. Och avnjuta Bibeln som man läser en detektivroman. Utan du måste börja studera Bibeln. Du måste börja skriva saker. Jag kör med mina kollegieblock här igen. Snacka om käpphästar. Men jag menar nu inte bara att du ska föra bok över vad Herren öppnar för dig när du läser Bibeln. Utan du kan också jobba på flera andra sätt för att skaffa dig ett underlag i ditt liv där anden kan ta fram bibelord ur ditt eget förråd.
Naturligtvis handlar det om att du memorerar många centrala bibeltexter. Det är viktigt. Men för det andra vill jag också lägga dig varmt om hjärtat att du ska börja försöka se de stora sammanhangen. Därför det som skiljer vishet ifrån kunskap, ifrån bibelkunskap. Du vet, man kan ställa upp i 10 000 kronors frågan i bibelkunskap och rabbla alla släktlängder och annat sånt här ur gamla testamentet och ändå inte ha en aning om vem Gud är. Det som gör att du får vishet, det är att du ser skogen där andra människor sitter trän. Är ni med? Ja. Så det är viktigt, de stora sammanhangen. Det är så lätt gjort när man memorerar och inställ bara på att memorera, att man lär sig verser, enstaka verser. Och man lär olika små sammanhang ungefär som ordspråk ur ordspråksboken. Små aforismer, små kluriga tankar. Och ditt huvud kan bli fullt av sådana tankar lösryckta ur sitt stora sammanhang. Därför är det så viktigt att du ibland så att säga lägger om växeln i ditt bibelläsande. Och liksom försöker att flyga över en hel bok. En hel bibelbok. Och ställa dig frågan, vad handlar egentligen den här boken om? Detta är ett tänkesätt som är kristna människor förvånansvärt främmande. Därför att de flesta bibelstudier, det gör ju mina också, är uppbyggda på ett sådant sätt att man plockar ut lite versar här och lite versar där. Och vi lever alltid i den föreställningen att det är bara en enda pyttipanna av versar. Små bitar helt frikopplade från varandra i en lagom blandning så här. Och så har vi aldrig någon kunskap om vad till exempel en hel bok handlar om. Vad handlar tredje Mosebok om? Vad handlar Hebreerbrevet om? Han som skrev Hebreerbrevet, vad hade han för ärende? Vad var det han ville säga? Ja, det har jag ingen aning om. Eller hur? Ibland så har... återvänder man många gånger till kanske en speciell text eller ett par speciella texter. Om vi nu till exempel håller oss till Hebreerbrevet, detta 11:e kapitel som ibland kallas för trons höga visa. Varför i all sin dag står det i just Hebreerbrevet? Vad har trons höga visa i Hebreerbrevet att göra? I vilket sammanhang står det i kapitlet? Hebreerbrevets författare hade ett ärende till de som läste brevet. Och det 11:e kapitlet, som vi så ofta bryter ut ur det sammanhang, måste ha varit delfenomen i det som författaren ville säga till de som läste brevet. Nå, hur är det 11:e kapitlet en del av helheten? Det är väldigt viktiga frågor det här. Och det leder oss in i ett helt annat sätt att läsa Bibeln än vad de kristna i regel praktiserar. Och det är ett mycket viktigt sätt om du ska få vishet. Du kommer aldrig att få en vishet i biblisk bemärkelse om du inte kan det här. Och när vi började att prata om vishetens nådegåva så sa jag det. Vishet är inte att ha svar på en massa frågor utan det är att ha frågor. Och det upprepar jag med envishet därför att det som är svårt i detta sättet att läsa det är att så att säga hitta på efter vilka riktlinjer ska jag nu så att säga lägga upp mitt läsande. Så att det blir någonting annat än det vanliga läsandet, man bara läser igenom alltihopa och sen lägger ihop boken och så är det bra. Jag vill rekommendera dig att använda mycket tid till att bara gå över Bibeln som helhet. Först att du skaffar dig en överblick över vad de enskilda böckerna handlar om. Sen kan du bryta ner de enskilda böckerna och börja att tänka i grupper av kapitel. Vi tar tredje Mosebok igen så är det de 6-7 första kapitlen som handlar om offerregler till exempel. Du måste på det sättet vara förtrogen med vilka grupper av kapitel som finns i de olika böckerna. Därför att då har du en överblick över stora ämnesområden. Och så fort som en fråga dyker upp i ditt inre, du börjar tänka att ja, men vad säger Guds ord om det, vad säger Guds ord om detta? Då har du så att säga en massa lådor att dra i. Och med de lådorna kommer kanske ut 6-7 kapitel i stöten. Och så vet du det att ja, det här ämnet, det har Jesaja gått in på väldigt noga. I de och de kapitlen. Och så kan du liksom dra ut den lådan där det står Jesaja och så kan du titta efter det. Då är du inte längre upphängd så att säga på enstaka versar. Du går inte så att säga från de minsta beståndsdelarna och till det största, utan du går från det största in i detaljerna. Du går från skogen till träna och inte från träna till skogen. Och det ger dig en helt annan utgångspunkt än vad människor i allmänhet har i sitt bibelläsande. Och du kommer att bli för de flesta en människa som har en kunskap att dela med av. Därför att du har, så att säga, tagit helheten först och delarna sen. Därför att i vårt materialistiska tänkande, där vi alltid börjar med atomen och från atomen bygger oss upp till molekylen och sedan till cellen och sedan till vävnader och sedan till organ, organsystem och människokropp, så har vi för oss att helheten är inget annat än summan av bitarna. Men någonstans på vägen, när du bygger upp en människokropp på det sättet, så får människokroppen liv. Och vad är liv? Det kan inte uttryckas i summan av bitar. Utan det är någonting som hör helheten till och som går förlorad när helheten går förlorad. Och nu talar vi om levande kunskap. Och det är en liknelse som väl låter sig appliceras här. Du ska ha en levande kunskap om en levande Gud. Då är det inte ointressant i vilken ända du börjar. Du måste börja i helheten, för den är mer än summan av delarna. När det gäller de apostoliska breven, så har jag sagt det förut och jag säger det igen. Det är nästan alltid så att det finns ett budskap i de apostoliska breven. Där vi tycker till exempel att Paulus, han har en läsning i blandade ämnen. Han kan pendla från församlingens uppbyggnad och sen kan han tala om äktenskapet och han kan tala om hedningar och judar. Han kan tala om barnuppfostran, allt i en enda röra tycker vi. Så som han gör i Efesierbrevet. Och det är en speciell, höll jag på att säga, tankeövning eller vishetsövning. Att läsa ett brev sådant som Efesierbrevet och tänka efter. Vad är det Karn vill åstadkomma med detta brev? Han är ute efter en effekt. Han har valt ut vissa ämnesområden och han ger en koncentrerad undervisning om de ämnesområdena ihop. Och det är tänkt att leda till ett slutresultat. Vi kan ju tjuvtitta lite i Efesierbrevet och försöka att se vad just det brevet kan tänkas gå ut på. För i första kapitlet så får du den här fantastiska överblicken över hela universum, så att säga, från skapelse till den yttersta tiden och till evigheten. Och frälsningen i Kristus och vår position i allt det här. Hur Gud tänkte ut alltihopa från början. Och sen så kommer den här förbönen från 15 versen och till slutet där Paulus ber om att vi ska få vishet och uppenbarelse. Om allt det här han har talat om i princip. Och inte minst om hur Kristus är den upphöjde. Och hur han är upphöjd över alla andevärldens furstar och väldigheter. Sen börjar han tala om judar och hedningar i andra kapitlet. Och hur Kristus har brutit ner ovänskapen mellan dem. Hur han har
löst oss ifrån våra mänskliga begär. Hur han har löst oss ifrån detta att vandra efter att låta sig ledas av fursten över luftens rike. Och hur han på det sättet har stiftat frid och fred i alla riktningar för den som vill ha. Och sen kommer han i tredje kapitlet och talar om hur församlingen som på det sättet blir en enhet av människor uppbyggda genom att alla murar och barriärer är nedrivna. Hur den församlingen har en uppgift att kungöra allt detta för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen, som det står i 10:e versen. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Där har du visheten och mångfalden. Halleluja. Och plötsligt så utbrister Paulus en ny förbön att församlingen ska få en allt djupare uppenbarelse om Guds kärlek i Kristus. Och sedan talar han om hur Kristuskroppen byggs upp både i församlingen och i hemmet. Och så slutar han i 6:e kapitlet med att tala om kampen mot ondskans andemakter och ljusets vapenrustning. Och jag tycker det här brevet får ett speciellt innehåll. Om man inte ser de här slutverserna från 6 och 10 framåt som liksom bara en sorts postskriptum, en avslutande knorr på svansen, utan som egentligen det handlar om. Paulus undervisar i hela brevet om hur vi ska bära oss åt för att ta på oss Guds vapenrustning. Hur vi ska bereda oss inför den andliga kampen mot ondskans andemakter. Det är genom att uppbygga Kristi kropp. Det är genom att ha en vision för hela Guds frälsningsverk. Från evighet till evighet. Det är genom att se Kristi position över andefurstar och väldigheter. Det är genom att låta sig förenas på alla plan med Guds folk. I församling, i familj. Och gå in i kallelsen för församlingen. Att kungöra för andevärldens furstar och väldigheter vad Kristus har gjort. Det är att leva i en allt djupare uppenbarelse av Guds kärlek i Kristus. Plötsligt förstår man kanske lite bättre varför Paulus har tagit just de här ämnena. Man ser en röd tråd i brevet. Och det blir så intressant att hitta en röd tråd. För Paulus skriver inte en massa små andliga noveller. Åtskilda från varandra utan inbördes sammanhang. Utan han är en utomordentligt glasklar skribent. Han har alltid ett mål i sikt. Och det kan du bara ta som en övning när du ska läsa de apostoliska breven. Ställ dig frågan, vad är författarens ärende? Vad är den röda tråden i det här brevet? Det är mycket intressant. Du kommer att få vishet. Halleluja. Ska vi sträcka på benen igen då?